Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkommen till ett rykande färskt avsnitt av din favoritpodd om löpning, Evelöv och Månström. Och vid min sida har jag som alltid världens snyggaste löpsteg numera, just idag, lite förkylt, Malin Evelöv.
Hur är läget? Ja, eller dunderförkyld får jag nog tyvärr säga.
Dyngförkyld.
Och det är ju lite illa i och med att vi ska prata om Coldzyme idag. Men tror att jag ska göra ett par puffar här i munnen så att det blir en lite snabbare resa på den här förkylningen.
Vi vill höra nu. Ja. Du körde tre puffar nu.
Mm, tre behövdes idag.
Ja, det är liksom ibland så...
Stordosan.
du var ju på idrottsskalan här i förra veckan.
Ja, och dessvärre var det på natten, får jag säga, på vägen hem som jag kände att det började klia i halsen och dra igång. Så att det är ju ibland så när man är ute och härjar lite och kanske utsätter immunförsvaret för mycket människor och kanske lite sliten själv. Jag kom ju hem från Spanien där från vår resa dagen innan, eller kvällen innan rätt sent. Så det var liksom dåliga förutsättningar för immunförsvaret.
Vi ska också säga det att folk tror kanske då att i Spanien så lapade vi sol och låg och stekte på stranden när vi inte sprang, men så riktigt så var det ju faktiskt inte.
Nej, det var ju hagelskur rejält med isbollar en natt där, tack och lov, men det låg ju på gatorna och sen var det ju en dag där det bara vräkte ner regn och man var iskall om händerna och det hade inte jag riktigt räknat med i Spanien.
Nej, det var väldigt kärvt. Men du hade något kul skvaller där om Charlotte Kalla kopplat till idrottsgalan som vi gärna ville ha med på den här inspelningen.
Ja, nej men det var inte i år då, men det var ju ett par år sedan. Det blev ett stort rabalder där efter idrottsgalan just på grund av att Charlotte Kalla var där för att ta emot pris och hon var ju mitt i säsongen då, väldigt viktigt att hålla sig frisk. Och programledaren då, Peter Settman, gjorde en liten rokad där och kysste henne eller gjorde en sån där liten...
Oj, på munnen?
Ja, på munnen. Och nej, på någon skojgrej. Och sen blev hon jätteförkyld efter det här och missade massa tävlingar. Och det var, om det var VM som var i fara och allt. Så att det där blev ju en grej av efter att det var den där... Ja, lilla kyssen från Settman som...
Oj, hon fick liksom i sig alla basiller från hans dagisbarn, eller?
Ja, kan ha varit så. Ja. Så att riktigt där var inte jag då, men just det här med att vara bland väldigt mycket människor och
öppna det är... fönstret, immunförsvarsfönstret för intrång av virus.
Ja,
kanske.
Och när man är kanske lite utsatt av just resa, lite sliten, sovit för lite, ja, alla de detaljerna. Så att det är ju så. Jag är inte sjuk så ofta, men när det väl smäller till så blir det så här med rösten.
Kan du jobba som coach eller har du tagit lite ledigt eller sjukskrivit dig?
Nej, sjukskriva sig kan man inte göra i första hand i det här jobbet, men jag har coachat, men jag har inte sprungit själv, utan jag försöker cykla bredvid och stå bredvid så mycket som möjligt, så att inte utsätta mig för några fysiska ansträngningar. Så att det är piskan istället som för kunderna.
Jag fattar. Jo, en sak som jag märker att lyssnarna intresserar sig extra mycket för och som vi ofta får frågor om, Malin, så är det ju löpteknik. Och de undrar, hur ska man egentligen springa? Är ett snyggt löpsteg detsamma som ett effektivt löpsteg? Och hur ska man springa om man vill förebygga skador? Kan man laborera med sin löpteknik på något sätt för att utvecklas som löpare och hålla sig skadefri? Det ska vi djupdyka i om en stund, tänkte jag. För att på plats här i studion har vi ju inte bara dig, Malin, utan som är omvittnat grym på det här med löpteknik, utan även Fredrik Silén, som är professionell löptränare och har gjort närmare 5000 tester av löpares energieffektivitet med hjälp av 3D-kameror och en specialutvecklad mjukvara. Det är med andra ord som upplagt för en mycket intressant och heltäckande diskussion om det här med löpteknik, eftersom ni ju båda har löpteknik som intresse, men med vitt skilda arbetssätt.
Ja, jag tycker också att det ska bli jättespännande att få prata med Fredrik lite här.
Yes, men innan vi släpper in honom så tänkte jag att du är ju faktiskt förkyld, Malin, så vi behöver ju snacka om den där burken som du håller i handen där.
Precis, vår sponsor här för avsnittet Cold Time.
Precis. Vi är ju mitt i februari, ska vi säga också ju.
Ja, det är ju det, så att det är ju inte konstigt. Alla går ju runt och släpper på grejer nu. Jag ska ju tillägga att jag har 3 döttrar som alla är förkylda också, så de har ju dragit sina strån till stacken här hemma. Men det är väl lika bra att passa på ibland att ta förkylning samtidigt i hemmet. Men
kanske ska ge Fredrik en liten puff där.
Ja, precis.
Han drar sig mot hörnet.
Jag ser
här,
han sitter liksom och lutar sig bort från mig här. Men
min son är förkyld också, kan jag meddela. Han har hostat på mig hela natten.
Ja.
Men jag känner mig fortfarande pigg, peppar peppar.
Nej, men jag tror ju fortfarande, vi ska ju prata just om cold times effekter här, och det är ju ändå sådär att ibland, det är ju inte så att man kan skydda sig helt mot alla intrång, såklart. Ibland så klarar man bara inte av, eller immunförsvaret klarar inte av det, men det går ju också att minska ner förkylningar och förkorta dem. Och jag tror ändå just det här att jag känner att det här med cold time också, att det inte går lika djupt ner. Nu låter jag ju fruktansvärt dålig på rösten här, men det sätter sig ofta på stämbanden när jag blir förkyld. Men
du använder ju rösten mycket som arbetsverktyg också när du coachar, tänker jag.
Så exakt, och jag har skrikit sönder rösten ett par gånger, just det här med att ropa lite för högt i fel sammanhang, och så har det liksom blivit hes även av den anledningen. Så att jag tror att jag har en liten svaghet i stämbanden, och där sätter sig gärna förkylningar. Men just det här med att det inte går ner i halsen och så djupt, om man försöker ändå pumpa i sig de här produkterna i rätt läge. Och det är ju precis när det håller på att bryta ut.
Precis, och det finns ju faktiskt lite undersökningar som Cold Sam har gjort. Då kan man bland annat se att antalet dagar med förkylning förkortas med mer än hälften, alltså 54%, och det är ju ganska mycket. Och dessutom så ger det något som kallas för virusreduktion, alltså färre virus tar sig in. För det som händer när man sprayar in cold time i svalget, så är det ju att det bildas en barriär som gör att de här elaka viruserna inte kommer ner. Mm. Och en liten aktuell sak som jag såg faktiskt i det här materialet som jag fick från Coldheim. Ni vet vilket virus som är på tapeten just nu?
Jo tack, det är svårt att missa. Coronaviruset som tack och lov inte har nått vårt land än.
Men jag såg bland de här viruserna då som man har sett att Coldheim inaktiverar, hör, humant coronavirus med 99,9%.
Den var ju en väldigt skön.
Den är ganska aktuell och skön att kunna ta upp. Kanske inte det viktigaste anledningen till att man använder cold time, men ändå väldigt matnyttig info. Och en annan sak som vi bör nämna, det är att det kommit en nyhet, nämligen cold time med jordgubbssmak. Och cold time kan ju användas av barn från 4 år. Min son älskar ju cold time. Alltså han vill ha det för ofta. Och
även när han inte är förkyld.
Ja, för det smakar jordgubb. Ja. Får han inte godis så vill han ha cold time.
Ja, ja.
Så att Jag tänker, ja, varför inte?
Och bara passa så han inte börjar låtsas och vara förkyld hela tiden.
Exakt. Och, ja, man har ju också gjort en undersökning hos prestationsidrottare. Jag ska inte rabbla alltihopa, men man har fått i alla fall lite fakta här att 81% av de rapporterade förkylningarna upplevdes vara mildare eller kortare än vanligt. Och ingen av de här 13 deltagarna i undersökningen rapporterade ingen effekt av Coldzyme. Och det är ju liksom, om det är placebo eller inte, man hade ju ingen jämförelsegrupp, men ändå, så placebo eller ej, så funkar det ju.
Ja, nej, men och, som jag säger, att även när det tyvärr sätter sig lite grann då, att man inte helt kan stoppa en infektion, så kan det ändå stoppa den så att den inte går lika djupt. Och jag tror väldigt mycket på den där, att man i alla fall kan som du säger, Petra, reducera det till att få lite kortare tid, för det är ju den där tiden som också är så irriterande när dagarna går och ingenting händer i förbättringsväg.
Exakt, man vet inte hur. Och det, jag menar, löpare är ju omvittnat, alltså det är ju omöjligt nästan att hålla dem på sträckbänken. De ska ut och springa för tidigt. Och folk ska ut och springa bort förkylningen. Och de ska springa bort det sista av förkylningen. Och det enda som händer är att de blir ännu sjukare.
Eller blåsa ur när man håller på att bli förkyld.
Ja, blåsa ur har vi hört.
Nej, men där måste jag säga, jag som ändå kommer från den där galna sidan av prestation och att man vill väldigt mycket, så är det något jag faktiskt får klappa mig själv på axeln, att jag alltid varit duktig med det, och vila när jag har små förkylningar i mig. Jag tar en extra dag att vila, till och med när jag känner att jag kanske skulle kunna träna, för man är skörare. Det ska man ha klart för sig i hela kroppen. Det är lättare att dra på sig en skada när du har en infektion i kroppen.
Exakt, för immunförsvaret är ju upptaget med att åtgärda förkylningen, så att det är ju superjobbigt. Jag ska säga till er som lyssnar också, man kan ju använda Coldzyme dels då i förebyggande syfte, till exempel när man kliver på ett flygplan och man vet att oj, det här är fullsatt och massa baciller som snurrar runt, då kan man köra Coldzyme i förebyggande syfte. Och sen så kan man även då, alltså, behandla när man känner att det börjar klia lite i halsen, och ju tidigare man sätter igång med det här puffandet i halsen, desto bättre. Du, jag tänkte bara avslutningsvis innan vi stänger snacket om Coldzyme och förkylningar. Du brukar prata om en smoothie, en sån här super smoothie som du brukar göra för att mota bort förkylningar. Håller du på med den fortfarande?
Absolut.
Vad innehåller den? Hur gör man den?
Nej, men alltså, jag har två varianter. Eller jag har en grönsaksbomb som är massa nyttigheter i, och sen har jag en som jag kallar för shot bara. Och shotten är ju liksom mer koncentrerad med ingefär, citron, apelsin och bara vatten, alltså är rätt stark. Den dricker man inte liksom glas av, utan det är mer som en shot. Sen är det grönsaksbomben, och den är ju liksom alla möjliga nyttiga grönsaker i en stor sån blender, och så bara blanda ihop allt det där, och så lite apelsinjuice så att det blir något.
Vilka grönsaker är det?
Grönkål, svartkål, broccoli, morot, paprika, ingefära också, gärna gurkmeja.
Förväller du de här grönsakerna på något sätt, eller häller du bara
rått bara?
Rått.
Ja, stor. Ja. Man kan, det beror på vad man har för blender, men liksom bara liksom skiva i mindre bitar och så i ner där, och för att det inte bara ska liksom bli sån där riktigt rå finsk variant när man tuggar i sig, utan det ska smaka hyfsat också, så kan man gärna ha något syrligare i, så att jag har äpple, citron och hallon, frysta hallon, så att det liksom inte bara blir den här, för grönkål och broccoli och morot är relativt tunga grejer.
Hur smakar det här då? Liksom blundar du och sväljer och önskar att det går fort att få ner det här, eller är det gott? Liksom?
Nej, men alltså, jag är ju vant med den. Det var min mamma som började med det här för ett par år sedan, och så i början tyckte jag väl att herregud, vad är det här för någonting, men jag har liksom förfinat min egen variant lite. Hon är ju finska, så att hon kör en ännu mer tuggmotståndsvariant, så man känner liksom att den är lite för tjock ibland och så, men det här blir som en smoothie i konsistensen, och jag tycker den är väldigt god nu, men sen är det ju sådär, jag är ju också såhär ibland att saker som jag vet det här är supernyttigt, kan jag också vänja mig vid att det här tycker jag faktiskt är väldigt gott, så att jag nu för tiden så älskar jag den.
Ungefär som löpning då? Ja. Jobbigt, men man vänjer sig. Till slut är det roligt.
Precis, sen kan man inte vara utan det.
Du, vi tänkte, folk kommer säkert att vilja ha receptet på det här. Så jag tänkte att vi kan väl lägga ut i våra sociala medier. Dels den liksom Malins variant, och sen kan vi även ta den här finska supervarianten. Ja. Om man vill vara lite hardcore.
Ja, absolut. Ja.
Härligt. Det har blivit dags att hugga tag i dagens huvudämne, nämligen löpteknik. Och idag kan jag verkligen säga att vi har gräddan av Sveriges löpteknikexperter på plats här i studion i form av dig, Malin.
Tack.
Samt Fredrik Silén, löpteknikspecialist som dagligen arbetar med att förbättra löptekniken hos allt från nybörjare till elit. Välkommen hit.
Tack så mycket. Kul att få komma.
Kan du berätta lite grann bara om hur du jobbar och hur kom du in på det här med löpteknik?
Det var två frågor. Jag tar det i kronologisk ordning då. Jag skulle vilja säga, egentligen så är det mer en slump att det handlar om löpning. Det är inte löpning som är grejen för mig egentligen. Utan ju äldre jag blivit, desto mer förstår man ju sig själv. Och jag tror att jag är lärare. Jag började som tränare redan när jag gick i mellanstadiet, så var jag liksom friidrottstränare för lågstadiebarn. När jag lärde mig i tonåren att spela gitarr, så blev jag klassisk gitarrlärare för nybörjare. När jag körde taxi så började jag utbilda taxichaufför. När jag var journalist så började jag utbilda journalister. Och så där har det liksom hållit på. Och det har mest varit, av någon anledning så har jag dragit mig mot det här, det pedagogiska. Att alltså, kan man göra det här bättre? När webbplatserna kom till tidningarna så, okej, då startade jag, då gjorde jag en webbplats, och sen så fick jag gå runt och lära på ett förlag folk hur de startade webbplatser till tidningar. För det är det, hur kan man göra det bättre? Kan man göra det smartare? Hur ska vi tänka här? Och sen, så, och sen föra ut det så att folk begriper hur det blir bra. Det är grejen. Sen har jag ju hållit på med idrott en del. Jag har ju aldrig varit bra idrottare. Jag har aldrig varit någon bra löpare. Jag har någon sån här veteran-SM-medalj på 400 meter, men i princip rätt kass långdistansare, motionär sådär. Men jag höll på med friidrott hela uppväxten. Började väl 1974 när jag sådär var 7 år. Och var lite tränare då, och sen så i vuxen ålder så var jag friidrottstränare igen. Triathlon-tränare och sådär. Och sen så begrep jag inte, för jag har ju haft alla löparskador i hela boken. Så man har ju gärna det. Och så är det så här, men varför fick jag det? Och så är det ingen som kan svara på det. Och när jag löpar knä så där, och då, aha, vad gör jag nu då? Så går man till någon specialist, och så går man till en specialist, och så står man där och så, nej, det är ju så här kan det vara. Och så har man 17 olika förklaringar och ingenting hjälpte och så där. Och på den tiden så opererar man till och med löpa knä, vilket jag ju aldrig gjorde. Men då, som alltid då, det här lite grävande journalistikgrejen, men varför är det så då? Och sen så började jag liksom köra egna utbildningar, eller jag körde liksom gå egna utbildningar, naturligtvis friidrottsförbundet men triathlonförbundet, och jag åkte utomlands till England och gick någon löpteknikutbildning. Varför är jag dålig löpare? Varför skadar jag mig? Varför skadar de sig jag tränar i friidrott?
Vad fick du för svar där på den här frågan du ställde dig? Varför?
Ja, den frågan besvaras ju aldrig riktigt till fullo, för det skulle ju betyda att jag var fullärd, och det blir man ju liksom inte. Så att det är ju hela tiden, det är ju som med allting man bara nördar ner sig i, även att göra poddar eller vad som helst, ju mer man lär sig desto mer begriper man att man griper ju för fan ingenting överhuvudtaget.
Dunning-Kruger-effekten.
Ja, men stenhårt liksom. Oj vad jag kunde. För, så här, det som hände var att för 10 år sedan ungefär, så, eller ja, drygt 10 år sedan, så började jag hjälpte folk med löpningen, och så blev de av med skador och så gick det snabbare. Och så spred sig liksom ryktet, så att till slut kom grannarna, och sen så kom arbetskamraternas, grannars, kompisars, kusiner sådär. Så att jag hade ju liksom folk hemma nästan varje helg som, åh, kan du visa, du har ju på något sätt här. Jag vet inte, jag chansar ju mest liksom, för att det jag hade lärt mig. Och så fick jag öva på jättemånga, och så de i klubbarna i friidrotten och i triathlon då.
Men visade du övningar då, eller var det redan då tekniskt att du filmade och gjorde?
Nej, från början var det svårt med att filma. Då hade jag ett tag så hade jag en ganska stor kamera som jag släpade runt på då. Det var ju fantastiskt när liksom telefonerna kunde faktiskt filma på något vettigt sätt och liksom köra slow motion. Ett tag fanns det ju slow motion app. Nu är det liksom, nu gör man det i telefonen i alla fall då. Men då släpade man runt på den där, men det var ju mest med, jag försökte inte så mycket tekniskt, men mer hur känns det? Det är ju det som är själva grejen. Hur känns det här om du byter, om du ändrar i armbågen, vad händer då? Om du byter tillbaka, vad händer då? Om vi går åt motsatt håll, vad händer då? Och så efter ett tag så var det så många som ringde, så tänkte jag, tänk om man kan ta betalt. Och så satte jag upp lite lappar runt om i stan och körde det på kvällar och helger. Alltså små löpteknikkurser. Så gjorde jag det i 3 månader, och så sa jag upp mig sen från mitt fasta arbete som jag hade då. Och det är då 10 år sedan nu. Så har jag kört på heltid sedan dess då.
En lämplig fråga att utgå från och ställa till er båda, det är ju då, vad är en bra löpteknik? Om vi börjar med dig, Malin.
Ja, nej men det är spännande just att jag har aldrig träffat Fredrik, men hört mycket om dig och just det här med att även om du jobbar mycket mer med teknik, alltså teknisk hjälpmedel, det vill säga filmar och titta på sånt än vad jag gör, så är det intressant att du sa just det här med att det mynnar ut i en känsla, att man får prova sig, göra övningar, göra, testa skillnaden, om du är så istället för så, hur känns det? Och i slutändan så är ju det målet med alla man coachar i löpteknik, att man ska liksom känna skillnaden. För det är liksom att man kan ju sitta och titta på bilder eller klipp hur mycket som helst. Och jag menar, det räcker ju bara att titta på VM eller OS, hur de bästa springer, och så ser det väldigt enkelt ut. Och sen så känns det inte riktigt så när man springer själv. Utan man måste ju liksom komma dit via olika övningar. Men det är svårt att säga, liksom, det går inte att skola. Ingen springer likadant. Även om man går en kurs, en träning, så kommer ingen se riktigt likadan ut när de springer. Vi har ju vår personliga stil. Och vi är byggda olika, alla rör sig olika. Så att det blir liksom aldrig, ska inte stöpa alla i samma form. Men jag säger alltid att grunden till en bra löpteknik är att du har överkroppen på rätt plats. Det vill säga att man inte tappar igenom mage och rygg och blir hängande. Då tappar du direkt höftposition och så tappar du tyngdpunkten i löpningen. Så blir det tungt. Tung känsla. Så att det startar liksom med att få liksom egentligen börja jobba med överkroppen, skulle jag säga. Det allra första steget i att få en bra löpsteg.
Skulle du säga att en bra löpteknik är en skadeförebyggande löpteknik? Alltså att man minskar risken med skador ju bättre teknik man har?
Jo, det är absolut. Självklart. Och det var ju Fredrik inne på också. Att det blir mindre belastning på fel ställen om du har allting på rätt ställe i kroppen när du springer. Sen är det fortsatt så att vi är byggda olika, vi springer olika. Någon hamnar på ett annat sätt med fot i sättningen, för benen är liksom skapta lite olika. Så att det är också så att man får jobba lite olika med olika personer. Vad det är man främst behöver förbättra hos sig själv för att få liksom det effektivaste och det minst skade drabbade sättet att springa på. Så att man liksom jobbar på lite olika sätt. Men om man ska vara generell och säga grunderna, tycker jag i alla fall, jag får se om Fredrik håller med mig, men startar i överkroppen. Och sen kan man börja jobba rätt med benen och fötter och annat. Vad säger du, Fredrik? Hur jobbar du liksom med löpteknik?
Vad är en bra löpteknik då? Man...
Ja, alltså, jag håller ju med Malin, 100%. Det är precis så det är. Är det någonting som just motionärer inte gör, så är det ju att de använder inte hela kroppen. Man springer med benen i stort sett bara. Man flyttar benen. Och det är lite grann som om man ska simma crawl, men man har ingen rotation när man simmar. Eller man kastar en boll och så kastar man rör bara armen och inte hela kroppen. Löpning är jättemycket en helkroppsövning. Och väldigt mycket startar i armar, axlar och överkropp. Därför att det är dessutom så att armarna rör sig lite före benen. Det är inte helt synkat. Vi börjar inte flytta armen samtidigt som benet. Armen kommer lite före. Det här har man igen på en fyrfota djur. Alltså katter, hundar, hästar flyttar också frambenet lite snabbare. Lite före, precis som de tar bakbenet då när de går. Det är bara att titta på en jycke på gatan. Och det här har vi också, vilket gör att när man säger då att oh, men vilket är det som styr, är det benen som styr armarna eller armarna benen? Ja, men det är armarna, för armarna rör sig också först och det går signaler ner. Vilket gör att väldigt mycket av det man gör i överkroppen ska också kopplas ihop ner till underkroppen. Och det är där som det folk inte gör, helt enkelt. Man springer med benen och framförallt med framsida lår. Istället så ska man försöka hitta ett sätt där man använder hela kroppen och mer använder de saker som är på baksidan, som skinkorna och baksida lår och vaderna ner där då. Men det som blir dumt då när man springer med mycket med bara framsida lår, det är att då aktiverar man gärna, man spänner framsidan och då sträcker man på knät, för det är det som framsida lår gör. Man sträcker på knät, det är det musklerna gör. Och då åker foten lite för långt fram. Och kommer den lite för långt fram så kan det bli lite bromsigt helt enkelt. Och man får också en längre kontakttid, det vill säga man har foten i marken kort längre tid. Och då blir det lite, kostar det mer energi helt enkelt ju längre tid du har foten i marken av olika orsaker. Så att det här att man springer med mycket med bara med benen och framsida lår leder dessvärre till att man fortsätter springa med framsida lår för att den aktiveringen sätts igång då. Men helt 100% överkroppen, jag pratar nästan aldrig om ben. Därför att gör du saker i överkroppen så följer benen väldigt mycket med. Det är bara att prova till exempel om man springer med händerna. Om man tänker att händerna ska gå i färdriktningen, vilket de ju inte gör för de flesta duktiga löpare riktigt. De flesta duktiga löpare har händerna ofta mitt framför kroppen, så för de slänger in lite där på slutet. Men om man provar och flyttar händerna så att de rör sig en bit framför kroppen, så kommer man notera att fötterna flyttar sig ungefär så långt framför kroppen som jag flyttar handen framför kroppen. Så om jag istället ser till att ha en ganska tajt armföring, att armen går lite mer uppåt och ligger ganska nära hjärtat, bröstkorgen, hjärthöjd sådär, då kommer foten helt enkelt att följa med in under kroppen. Och så flyttar jag fram handen då framför igen, kan man prova då 30 cm framför kroppen, så kommer fötterna flytta sig där. Vilken vinkel jag har i armbågen, inte för alla men nästan alla i olika grad, vinkeln i armbågen kommer att påverka mitt knä. Vilken vinkel jag har där. Vilket gör att man kan helt enkelt ändra vinkeln i armbågen på folk och så kommer de ändra vinkeln i knät av sig själva. De ska alltså inte tänka på det. Det är det som är hela tiden är målet. Man ska inte tänka så jäkla mycket.
Men har du en vinkelhake i armbågen på folk då i början för att de ska fatta? Eller liksom banar man in det där?
Nej, men det jag gör alltid. Jag försöker, det säger jag till alla också, att vi ska nu koreografera ett danssteg. För det är så det funkar. För om jag säger till dem, det här, du skulle behöva ändra på de här fem grejerna, så kommer de ihåg en och så gör de den dåligt och spänner sig för att de inte kommer ihåg resten. Men om vi koreograferar så att det känns som en dans, så att det är en dans, så man hittar den här rytmen och tajmingen och känslan i danssteget, fast dansen med hela kroppen då. Och då dansar man fram på ett annat sätt. Jag låter ju skitlarvigt när jag säger det, jag hör ju det. Men det är liksom, det är det här att hitta den här rytmen och känslan och tajmingen, som Malin vet precis vad jag pratar om. När den här känslan, rytmen, det går genom kroppen. Du vet exakt. Nästan ingen motionslöpare vet vad det är.
Nej, och det är det som vi är inne på, liksom, som jag håller helt med om, just det här med att en sak är ju att sätta teorin kring ett bra löpsteg och alla liksom, delar av kroppen på rätt ställe och vinklar och hit och dit. Men sen i slutändan så måste man ju träna massa övningar och springa för att få en känsla, få det här in i kroppen, så att man så småningom inte tänker för mycket på just armbågen där och knälyftet och fotisättning, för det blir ju nästan så att man får svårt att springa om man tänker för mycket, utan det måste komma i en känsla till slut. Och det är därför jag alltid kör också intervallträning med mina kunder, av den anledningen att det är mycket svårare att träna löpteknik i långsamt tempo, för att du får inte ett fullt löpsteg.
Ja, det stämmer faktiskt. Men det känns bättre när man kommer upp lite grann i fart.
Ja, för då får du ju möjligheten. I låg fart så har du inte ens möjlighet att göra helt rätt, om man säger så. Överkroppen kan liksom överdriva även där, men höjer du knälyftet, vilket du gör när du springer snabbare, kommer lite mer fram på framfoten, så får du ett helt annat drag i foten. Det går snabbare helt enkelt att springa så. Och då plötsligt så är du i fullt löpsteg. Men då går det fortare också när man springer på det sättet löptekniskt.
Då är inte alla som orkar heller då, om man är nybörjare till exempel.
Nej, man kan ju inte skicka ut vem som helst och bara springa med ett korrekt löpsteg i full blom hur långt som helst, för man blir trött av att springa så. Och det är klart att sen kan du koka ner allting till ett effektivt, långsammare steg också, som du orkar längre i förstås. Men för att öva på det här, för att sätta det här i en känsla i kroppen, så är det mycket lättare även för en mindre tränad person att få springa lite fortare. Alltså utifrån sig själv då, vara fortare. Men för då liksom då blir alla de här grejerna hamna på rätt plats lättare.
Men jag har sett på din hemsida, Fredrik, det är ju fantastiska vittnesmål från kunder till dig som säger att de liksom, genom att ha varit hos dig så har de liksom blivit 40 sekunder snabbare per kilometer bara av att ändra sin löpteknik. Hur lång tidsspann pratar vi om innan de är där, så att säga, liksom, innan de har lagt sig till med den här rätta löptekniken?
Det kan vara dagen efter.
Är det så? Mm. Men hur gör du då för att de ska få in det här, den här dansen som du säger, liksom, att den ska komma naturligt? Hur gör ni?
Det är jättesvårt att förklara det här. Med ord, känner jag.
Gör ett försök.
Ja, jag gör ett försök då. Det blir små pusselbitar. Och är det, så här, är det någonting som jag framförallt har jobbat med då? Jag kan ganska mycket teori och allting kring biomekanik och hur det funkar i kroppen. Och jag har ju då, eftersom jag har gjort så väldigt många tester med 3D-kameror som mäter då på tiondels millimeter när folk rör sig, så är det ju, en sak att läsa i en lärobok också. Så här funkar det. Att själv stå dag efter dag efter dag efter dag efter dag och se vad som händer, just det här. Om vi böjer armbågen, vad händer då? Om du böjer tillbaka armbågen, vad händer då? Och vad händer till exempel, knän som vinglar kommer ofta jättemycket från att man inte rör axeln på ett bra sätt. Och har jag läst det genom bok? Nej, men det har jag sett genom alla de här tusentals testerna, att det funkar så. Och då kan jag också övertyga folk att även om du tycker att det här inte känns normalt att röra i axeln, så ser du, oj, vi halverade faktiskt sidokrafterna i ditt knä. Och då, tekniken är egentligen bara ett pedagogiskt verktyg för att övertyga folk om att jag har rätt, typ. Ja, men jag behöver inte, klart att det finns ju saker som jag inte ser med kamerorna, men kamerorna är mest bara att, ja men titta här, nu blev det ju, så här, du har minskat det här, eller du har kostat mindre energi. Men den här, man tar små pusselbitar, små rörelser, och sen så är det just pedagogiken som jag har jobbat framförallt med under de här 10 åren jag har gjort det på heltid. Att få det så att det ska kännas.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
Det är nästan bara avslappningar. Det är inte driva knät, det är inte trycka, lyfta på bröstet, det är inga sådana saker. Man slappnar av och hittar någon liten avslappnad dansrörelse som funkar. Det är typ små delar och så sätter vi ihop det här lilla enkla danssteget typ.
Jag måste bara berätta en upplevelse som är ganska ny faktiskt. Förra veckan så tränade jag med en coach som cyklade bredvid mig medan jag sprang. Och så var vi uppe i ganska hög fart då för mig, så kallad tröskelfart för er som vet vad det är. Och då så säger han så här, testa att sluta grimasera. För jag gör, när jag blir, jag skjuter fram hakan och så bara, du vet, så här när det är jobbigt. Han bara, testa att sluta, bara slappna av i ansiktet. Och det blir mycket lättare.
Absolut. Massor, alltså avslappningar. Jag har olika avslappningsövningar just för olika delar. Man gör någonting och sen så försöker man hitta det här lilla avslappnade i det hela, helt enkelt. Det är aldrig, folk försöker för mycket. Det vill säga att man tittar, Gebrselassie kommer jättehögt upp med hälen mot rumpan när han springer. Nu ska jag springa och dra upp min häl mot rumpan. Jag bara, ja, men det kan ju du prova. För det kommer du ju inte orka. Så att det är olika. Sen måste man göra då lite olika beroende på vem man träffar. Man kan ju ha olika löpteknik som är effektiv till exempel i olika farter. Och beroende på hur trött man är. Därför att om man springer lite snyggt, alltså får man det här fantastiska medeldistanssteget som Malin har till exempel.
Ja, men, då fröjd för ögat.
Ja, men faktiskt.
Och då, ett tag i alla fall.
Och då jobbar man ju ohyggligt mycket med den kroppsegna spänsten, helt enkelt. Att man, det funkar som gummisnoddar i kroppen med senor och allting. Men då hjälper jag ju folk som springer kanske 100 miles eller 200 miles och sådär. Och då är det ganska slut på gummisnoddar efter de första 100 miles.
Vänta, 100 miles, det är ju jättemycket. 160.
Ja, det är 16 mil då. Det är ganska
ultralöpare.
Ja, det är ultralöpare och de som springer dubbla det och sådär.
Ja, det är ingen gummisnoddar.
Nej, men alltså
inte ens ett hamparep, va?
Man är ju lite trött då. Och då är det så här, så att okej, men då kan vi säga att, och dessutom i låga farter springer man till exempel i 6 minuters tempo eller långsammare. Ja, då funkar inte det här spänstsystemet lika bra. Och då får man titta på vad det som kostar mest. Jo, att flytta tyngdpunkten upp och ner. Ja, okej, hur gör vi för att minska förflyttning av tyngdpunkten? Det kan vara bra att åka upp och ner om man springer Malins medeldistans snyggt snabbt. Men det funkar inte i de här längre distanserna när man inte jobbar med spänstsystemet på samma sätt. Så man får ju liksom utgå alltid från varje människa. Sådär.
Men jag läste, någon skrev så här, Fredrik sa till mig att jag skulle rotera höften framåt och plötsligt så blev mitt, så här, kom jag längre när jag sprang. Är det ens, liksom, känner du igen det här?
Ja, jag tror att jag har någon som hade haft ont i knäna i flera år.
Ja.
Så lärde jag honom att höften ska ju rotera när man springer. Och det gör alla, de flesta sådär faktiskt. Och alla duktiga löpare roterar höften. Och då gjorde han just det. Han sprang och så gjorde han som jag sa. Och så sa han, nu gör det inte ont. Och så spring som vanligt. Ja, nu gör det ont. Och så slutade det göra ont. Och det var samtidigt som vi stod där. Och sen så hade han inte något mer ont. Han har hört av sig efteråt sen också.
Men lyckades han då liksom ändra löpteknik på en gång? Så här. Alltså det låter så lätt när du beskriver.
Ja, men
så
alltså, vad ska jag säga? Jag hör ju, det låter ju tv-shop alltså, om det här så bara dånar om det. Jag är medveten om det. Men vad ska jag säga? Ja, det är klart att det inte blir så för alla. Alltså en del människor är koordinationsblyga, ska vi säga så, kanske.
De gillar inte att dansa.
Nej, men det är så. Och bara när jag säger dans, speciellt en del medelålders snubbar, de blir alldeles vita i ansiktet, speciellt om de står där med någon.
Fast de vill ändå bli snabbare, så de kommer
de
till dig
vill
ändå.
Det. Men ja. Efter ett tag så, man kör inte, det är ju en dans. Ja, jag vet så. Nej, men för den killen vet jag, han satte fötterna lite för brett. Och han satte fötterna lite för brett för att han var alldeles för stillastående i höften, och när man roterar höften så kommer fötterna in lite granna. Och då så gjorde det inte ont längre, för då minskar vi då sidokrafterna i knät jättemycket.
Men det är ju det som är så häftigt, det här med att ändra små detaljer. Vissa personer, jag menar som den här kunden till dig, har ju en sak som har varit problemet, för hans knäproblem. Och när han bara liksom har en grej att tänka på, ändra den, så funkar det på en gång. Och sen är det ju, det svåra är ju liksom att, som du säger, det funkar inte på alla med en träning och så är man i mål. Utan det är ju så att vissa har ju kanske inte ett specifikt problem där liksom allting sitter, utan man måste liksom mer jobba med helheten, att bara komma upp i rätt positioner på många fronter för att det ska liksom bli mer effektivt, eller att de kanske inte har någon konkret skada så, men att det är liksom små grejer fast på fler ställen, och då är det svårare att liksom bara ändra, som jag säger, en löpteknik över en natt, för det sitter ju väldigt ingrott i ens system också, hur man rör sig, hur man går, hur man springer, men just det häftiga är just när man kan på ett pass, det har ju hänt för mig också, att man bara från en löpteknik som jag känner att det här går verkligen att springa fort med, eller jag får ont där, och så bara känner de själva att wow, vad hände, och det kändes ingenting i den där skadan som de har haft väldigt länge eller att de ja, små problem. Så att det är ju inte så, man ska, vi ska ju inte, varken jag eller Fredrik säljer ju in så liksom att, att det går quick fix med allting så, men samtidigt så är det det som är det häftiga med det här, att, att man faktiskt kan småjustera saker som ger väldigt snabb effekt, men sen måste man ju fortsätta nöta in det också så att man inte faller tillbaka i sitt gamla mönster, för det är också lätt hänt att man, så länge man är pigg eller koncentrerar sig så funkar det, och så blir du lite trött och tappar och så är du tillbaka i ditt vanliga som är liksom det som är på något sätt det normala för din kropp innan du har vant dig tillbaka till, eller vant dig in i något nytt.
Så att, jag tror att nyckeln är lite det här som du var inne på, som du säger till dina kunder, det här med att fram och tillbaka, prova lite här, prova lite där. För jag gör ju liknande saker, och där är det just det här. Det är jättestor skillnad på de som, du har säkert också sett, nu springer jag så som Malin vill att jag ska springa, och så försöker de springa så alla pass som Malin sa. Och de människorna som just springer och känner på det. Mm. Alltså hur känns det här nu? Mm. Ja, det, om man jämför med musik, det är en jäkla skillnad på att nu spelar jag rätt noter och de är i takt och det är bra. Eller ja, visst, men svänger det något då? Mm. Alltså vad händer om du drar lite på de här noterna precis i uppgången och så skjuter du på lite här? Alltså, man får vara lite mer jazztrummis. Och de som är det, och just när man då tvingar dem, när man, som du då på hojen bredvid, ja men flytta tillbaka, hur känns det nu? Flytta tillbaka, hur känns det nu? Nu gör vi det här, hur känns det nu? Och att de faktiskt tar med sig det och gör det själva. Mm. Att implementera det. Det är då de börjar känna, ja men svänger eller svänger inte? Inte bara, gör jag rätt?
Nej.
Folk som ställer frågan, gör jag rätt? Det är bara, det tänker inte jag säga. Hur känns det, säger jag?
Ja.
Men det låter lite grann som att olika personlighetstyper kanske har olika lätt att ta till sig det här. För jag tänker att är man liksom en så här Excel-användare personlighet, eller vad säger jag. Färger har vi pratat om ofta, men lite blå. Det är jättefint att vara blå, men kanske just när man tar till sig den här instruktionen, man gärna ha en tydlig så här, handlingsplan. Så här ska du göra. Medan om man är liksom en, lite mer så här, van att improvisera och testa och känna med, liksom, ja, med olika sinnen, då kanske det är lättare att ta till sig det här.
Jag börjar alltid med att fråga om folk, vad de jobbar med. Är de ingenjörer eller ekonomer, eller är de musiker? Och så ändrar jag mitt språk utifrån det.
Ja, det låter
helt
klokt.
Enkelt.
Väldigt klokt.
Därför att ingenjörerna, de är oftast jättebra på att förstå det teoretiska runt omkring, så där får man ju börja och klappa dem på huvudet så att de känner att åh vad bra, nu pratar du samma språk. Och sen får man säga, ja fast det svänger det då? Alltså, är det så?
Men hur, det här programmet som du använder, den här mjukvaran som du arbetar med, Motion Matrix.
Ja.
Du sa tidigare att du använder det kanske mest för att liksom visa dina kunder så här ser det ut. Liksom, skulle du kunna jobba utan det här programmet? Eller
absolut.
Hur mycket betyder det för dig? Ja, då svarar du egentligen på frågan där.
Ja, eller, nej, jag tar tillbaka det då. Så här. Jag har haft det här programmet sedan 2014. Då. Så nu i år här är det 6 år som jag använder. Det som det är bra för, det är ju för vissa kunderna. Vissa saker har jag också svårt att se. Ibland så kan det ju vara någon som gör någonting väldigt, väldigt litet, eller att det är någon liten vridgrej som sker någonstans i en höft som är ohyggligt svår att se med blotta ögat. Så där kan man ju få lite vägledning, speciellt om det är riktigt krångliga skador när de har varit runt hos alla sjukgymnaster i världen. Liksom. Men som pedagogiskt att just säga åt folk, ja, och att det blir tydligt, vad händer om vi ändrar armbågens vinkel? Ändrade du kadensen då? Ja, och vad betyder det för det här och vad betyder det för det?
Vad är kadens?
Det är hur många steg du tar per minut.
Ja.
Så är det ju så att har man lite långa armar, alltså händerna ganska långt ner, då blir det en ganska lång pendel och det tar lite längre tid att flytta än en liten kort tyrannosaurus-armar. Och då gungar man på lite mer med dem och då går det lite fortare oftast i benen också eftersom benen styr. Och då är det så här, ja men vad betyder det? Mm. Och då har man då en lite för hög kadens plötsligt. Ja, då kanske man får längre kontakttid eller så blir det bättre. Men det blir väldigt tydligt för dem själva så att de förstår hur alla delar hänger ihop. Och sen har jag ju lärt mig väldigt, väldigt mycket att man inte ska ta saker för givet. Som det här med att sätta foten framför sig, då är det ju klassiskt. Det finns ju inte en lärobok i världen där det inte står att ligger man vikt på foten när foten är en bit framför höften så blir det bromskrafter. Nej, behöver inte bli. Alltså i snitt 1000 pers, ju längre fram du sätter foten, landar längre framför dig, så kommer det bli mer bromskrafter. På 1000 pers, absolut. Så är det, finns ett samband. På individnivå, aldrig i livet. Jag har ju hjälpt folk i landslaget som är nuvarande medlemmar och tidigare medlemmar i landslaget som sätter fötterna på tok för långt framför sig. Har noll i bromskrafter. så finns det de som kommer ner med foten precis under sig och har massor med bromskrafter. Mm. Alltså massor med sådana här saker som folk tar för givet, att varför gör man så här, då blir det så här. Och eftersom jag står där hela dagen, så säger jag bara att nej, så är det inte.
Nej, och det är därför det, som sagt, vi kommer tillbaka till det här att i slutändan så handlar det ju om att få det här i en känsla. Och det är det jag brukar säga, att nu är det lätt för mig att säga som har sprungit hela mitt liv och liksom, ja, jag känner när det är rätt och jag känner när jag springer sämre. Men det kan ju inte jag liksom överföra i jobbet liksom, och säga till motionärer som inte har byggt upp den känslan. Men i slutändan så är det samma tänk, att det man lär ut måste resultera i en känsla. För det går liksom inte, hur mycket videofilmer du har sett, hur mycket teori du än kan, så slutpoängen är att du ska kunna gå ut där, ta med dig de här kunskapen och sätta dig i en känsla i din egen kropp, utifrån vad det är du behöver mest jobba på. Och jag vet att även motionärer känner skillnad efter ett tag, att ja, jag kände, det kändes annorlunda, det känns bättre. Jag sprang, jag har aldrig känt mig så lätt när jag sprungit, jag har aldrig fått den farten. Och då är det ju också utifrån sett, när man tittar på den personen som springer, så ser det mycket bättre ut också. Det är ju det är liksom, det blir, allting faller samman, men man måste liksom starta i en teori, vad är det liksom vi ska jobba med?
Fredrik, jag måste fråga dig bara nu när du är här och du som har så stor erfarenhet av det här med att analysera löpteknik. Det finns ju på marknaden många så här online coachningsverktyg där då det påstås att du kan analysera egentligen all rörelse som sker i kroppen utifrån att du har ett band runt bröstet till exempel då, med liksom en plupp som ska analysera. Mm. Hur bra bild får man egentligen av sin löpteknik genom att lägga en plupp på bröstet?
Det finns säkert jättemånga som kör sin lilla plupp på bröstet och sen så får de små råd utifrån sin telefon eller app eller vad det nu är för någonting. Och så kan, jaha, vad bra, och så ändrar de på någonting och så känns det bättre och går lättare. Fine, men det är ju hittepå på jättemånga olika sätt. Därför att till exempel, ja, men till exempel, som jag sa då, om man har de små tyrannosaurusarmarna med väldigt vass vinkel i armbågen då är det väldigt lätt, och att man har den väldigt tajt armföring så att händerna är väldigt nära bröstkorgen också och går mer uppåt än framåt. Ja, då kommer stegfrekvensen att öka av sig själv hos i stort sett alla. Sen så får man tänka på lite andra sätt. Sådär. Men vilket gör att när folk annars har hört att jag ska öka stegfrekvensen och har de då sina släpiga armar, så kommer det kommer bara bli jobbigt att öka stegfrekvensen. Och det här kan ju, då, om manicken säger du måste öka stegfrekvensen, då kommer man ju tänka att man ska flytta benen snabbare. Men eftersom man har en liksom långa armar får man troligen långa benpendlar också, och då liksom, det funkar inte så. Den kan inte se vad du gör med handen. Hur mycket hur mycket man rör sig upp och ner brukar de här mäta. Och då är det en del som glömmer bort att det kan vara bra att röra sig upp och ner, speciellt om man ska springa lite snabbare. Det är av godo att man åker upp och ner, det gör de bästa också. Men det är ju inte hur mycket pluppen på bröstet åker upp och ner som är viktigt, utan hur tyngdpunkten flyttar sig till de olika delarna och allting. Och det mäter den inte. Var jag har de andra delarna, om min hand åker uppåt eller om en fot åker uppåt.
Så kan
saker och ting förändras väldigt mycket, och det ser inte pluppen.
Så vad rekommenderar ni då? Alltså, om man nu känner att jag får en bättre löpteknik. Nu får ni sälja in er själva här också. Nu har ni chansen. Vad rekommenderar ni? Pluppar på bröstet? Ska man ha något annat, någon annan app? Eller ska man ringa dig, Fredrik? Ska man ringa dig, Malin? Det, vad säger ni?
Nu sitter vi här som är liksom,
passa på att ta chansen.
Live-coacher på det sättet att vi jobbar med samma sak fast på lite olika sätt. Men alltså, jag det är ju självklart att det är en kostnadsfråga, och det är liksom vad man...
Men om vi säger att man har cashen liksom. Ja.
Nej, men då är det klart att jag tänker bara utifrån mig själv, hur jag själv skulle göra i något annat sammanhang om jag skulle vilja lära mig teknik i något jag inte kan, så skulle det funka mycket bättre för mig både mentalt och förståendemässigt att gå till en coach som tittar, som ger mig nycklarna vad jag ska tänka på, som ser hur jag rör mig, som, vad jag ska ändra, vad jag ska göra. Ge mig verktyg som jag kan jobba med hemma också på min vanliga träning, såklart. Och där i alla fall, om man är lagd i psyket som jag är, så tycker jag det är mer inspirerande också att få en live coachning. Man blir liksom sugen mera. Men det där är ju självklart individuellt, så det går inte att säga så. Men jag tycker absolut att rekommendera att i alla fall, om man är väldigt sugen på att ta ett steg till, att våga ta en lektion till att börja med. Sen kan man liksom utveckla det hur man vill och lägga sig till med andra grejer eventuellt.
Vad säger du då, Fredrik? Du får en fråga bara och ska besvara den då. Vad rekommenderar du? Du får vara partisk.
På hur man ska göra för att få ett energieffektivt löpsteg.
Ja, men nu känner att man har, liksom, jag vill verkligen få ett bättre löpsteg. Vad tycker du? Ska jag investera i en app? Ska jag ringa dig? Ska det vara en kombination? Om du måste ge ett generellt svar, vad skulle du säga då?
Det som blir absolut bäst, det är alltid att faktiskt ta hjälp av någon som står bredvid dig. Ibland får jag frågan om folk inte kan skicka filmer till mig, folk från runt om i landet.
Det vet jag många coacher gör faktiskt.
Ja, och nu har jag förmånen att det kommer ju folk varje vecka resandes runt om i landet och från alla länder faktiskt för att träffa mig. Och det är för att jag gör inga online-grejer helt enkelt. Därför att om har jag 10 personer, även om de springer ganska snarlikt och är snarlikt byggda, ger jag en instruktion så kommer jag få 10 varianter på hur de gör det. Och sen ger jag då 2 del saker, så kommer kombinationen på de här kommer ju bli snart oändliga. Och det är folk som springer ungefär likadant. Det funkar inte riktigt så, utan jag måste se, när du gör någonting så måste jag se, vad gör du av det jag säger? Och hur tar du det vidare? Så att absolut så är det ju så. Sen så finns det ju folk som gillar prylar. Och jag är ju faktiskt då, även om jag kör de här 3D-kamerorna, nu springer jag ju väldigt mycket bara ute med folk och aldrig kör kamerorna också då. Men jag är lite känd som teknikhatare nästan bland mina vänner, för att jag använder aldrig teknik egentligen själv. Men just det här,
det blev lite paffar.
Den där blev jag helt ställd.
Ja, det blev också.
Jag såg framför mig att du var en sån där riktig teknik.
Går man in på din hemsida så är det väldigt mycket så här, den här
mätprogrammet.
Man tycker så här, Fredrik, han är siffror. Och,
ja, men hur många människor som är inte som gillar det här mätbara? Du vet, tar pillret och så kan du se här sen, eller gör det här och så blir det mätbart. Liksom. Ja. Det är ju hela det som är grejen. Och folk gillar det. Och vad ska jag säga? Nu kan man använda den här tekniken då just för att visa för dem att ja, men titta, det funkar ju faktiskt.
Du måste tilltala ingenjörerna också, måste visa, eller hur? Men, ja, alltså, alla absolut. Måste känna att de kan få något, sen så använder du olika tekniker.
Man kan säga så här att de som väljer att köra 3D-kamerorna, det är ju stenhårt ingenjörerna. Ja. Det är en extrem.
Jag hade gärna sluppit den där kameran.
Ja,
men alla de här andra, vilket gör att det är ju könsskillnad också. Det är mer män, ingenjörmän som gillar grafer liksom. Och jag känner ju det bara couldn't care less. Liksom. Fast det kan vara bra att ha vetenskapen ändå bakom sig. Vilket gör att och då är det mer kvinnor och mer nybörjare som inte tar kamerorna och så är vi ute och springer istället. Då. Så är det ju absolut. Men jag har gjort så mycket tester så jag behöver inte lita på det jag har läst i böcker helt enkelt. Och jag har till och med ett par byxor som mäter muskelaktiveringen.
Vad då för byxor?
Ja, det är ett par byxor och så är det såna här EMG-mätare som man mäter helt enkelt.
EMG?
Ja, det är elektriska
spänningar.
Ja, man mäter det helt elektriska spänningar i skinkor, i lår och i hamstrings och lite sånt där.
Det är något för dig, Peter.
Vad har du fått tag på de här byxorna?
Jag köpte från USA.
Det är sån här wearable eller vad det heter.
Ja, och då är det så.
Det här måste vi gå vidare. Okay.
Peter, jag ser att du tänder till den.
Byxan. Ja. Vi parkerar byxan lite grann där, så vi plockar upp den sen.
Ja. Men vilket gör att då kan vi ju så, det är en sån här teknikgrej, då kan vi inte, fan vad du gillar teknik, Fredrik. Ja, men nej, fast då är det igen då. För jag vill, när jag har sagt saker, till exempel, om du gör så här i överkroppen, så kommer det att aktivera sätet mer.
Och det vill man ju, har jag hört.
Och det vill.
Rumpa.
Absolut. Och då är det så här, varför säger jag det? Därför någon som jag har litat på har sagt det till mig. Alltså jag har gått en fruktansvärd massa olika utbildningar och läst en väldigt massa olika böcker. Och då är det någon som har sagt till mig att gör du så här så kommer de aktivera rumpan mer. Men stämmer det då? Det finns någonting som kan mäta om det här faktiskt sker. Ja, men visst, jag tar den. Vilket gör att sen så kan jag lägga bort den. Och så kan jag säga det att ja, men jag har på fötterna, så här blev det inte. Ungefär som sätter du foten för långt fram. bromsar eller bromsar i det inte. Jag kan vara ganska trygg i att jag har inte läst mig till den här kunskapen. Jag har mätt den under 10 års tid och många gånger. Liksom.
Jag måste bara ställa följdfråga på byxan. Ja. Använder du den själv för att se liksom vilka av dina muskler som är aktiverade?
Ja.
Så att du liksom gör rätt. Du har inte använt den på dina kunder?
Nej, jag har inte provat på några kunder.
Har du planer på det?
Jag har köpt ett par nu till mig själv för att nu utvärdera helt enkelt för att se hur det funkar. Och just så är det så här, men vad händer om jag ändrar lite här eller lite där, eller om den här höftrotationen vi pratar om?
Exakt.
Vad händer om jag gör den lite mer, lite mindre, om jag gör den lite inverterat mot förut? Vad händer nu? Blir det någonting, händer någonting i hamstring? Händer någonting här? Vad händer nu? Och så. Så att det är ju, vilket gör att prylar för mig är rätt... Jag har aldrig suttit och stirrat liksom på pulskurvor så här som folk gör. Oj, titta på långa rundan. När det kom branta backen, då gick pulsen upp. Liksom. Fan, hade du liksom gjort en magövning i samtid istället liksom, för att kolla på dina pulskurvor? Eller sådär. Du vet väl vart du sprang. Varför
man kanske såg en snygg kille på vägen liksom. Och då gick pulsen upp.
Men gör
det
en
kan ju inte grafen veta om.
Gör en bålövning istället för att titta på dina tråkiga grafer som du redan visste vad det var. Liksom. Men tekniken kan ha det just att jag kan känna mig trygg i att jag faktiskt... vet vad jag pratar om.
Du får kvitto på
det. Jag får kvitto på det. Och sen så kan jag lägga bort det. Precis som nu har jag kört så många år med det här motion matrix. Men liksom, jag kan ju lägga bort det för att det funkar ganska bra ändå.
Mm. Peter, jag hör redan vad ditt nästa klädesplagg är i utrustning här.
Elektromagnetiska
byxorna.
Är de snygga de här byxorna? Eller liksom,
nej,
vad är det
ett par svarta glöpa tights.
Finns det i leopardmönster?
Ja,
inte än.
Bra,
Malin. Inte
bra
än.
Fråga. Kan jag få en länk till den här webbshoppen sen?
Ja, det kan du få. Jag har faktiskt glömt vad de heter.
Men jag tänker att vi skulle kunna göra en uppföljning på det här lite längre fram. Det känns som att jag får lite feedback från folk att jag har lite så här konstig löpteknik. Så vi kanske kan göra något med det, tänker jag. Lite rörligt eller så, som folk kan bli inspirerade av. Du vill inte ha fler kunder kanske?
Ja.
Nej, men som jag säger till dig Petra som ändå har coachat dig, just att du ser väldigt lätt ut ofta när du springer, men när du inte springer som man önskar, så är det att det är inte det att du blir tung, det är bara att du kommer inte framåt.
Symaskinen som stannar.
Du kommer inte framåt så som du borde med det löpsteget.
Men sen var det en som sa till mig också att jag liksom har något problem med vänsterbenet, att jag liksom roterade in något lite grann. Och så tänker jag att det här är någonting för Fredrik. Mm. Alltså, att
filma i...
Ja, men precis. Det är någonting där. Jag bokar tid hos en naprapat också. För jag ofta när jag får problem, som förra veckan så testsprang jag en sko och fick på mig den här skon, och den coachen som skulle coacha oss sprang för fort för vad de hade sagt från början. Så det blev liksom ett jättehårt pass. Och jag hade svinont under hälen på morgonen efter. Och då var det precis den här foten igen. Mm. Så jag tänkte att det här måste jag liksom ta fasta på. Det får inte bli värre.
Nej, absolut inte.
Nej. Så att vi liksom gör en uppföljning här. Mm. Vad kul det var att ha dig här, Fredrik. Det kändes jättespännande.
Väldigt givande, verkligen. Ja. Otroligt givande.
Måste jag säga. Tack så jättemycket. Och det känns som att vi kommer få anledning att bjuda tillbaka dig här framöver, om du vill.
Ja, tack gärna.
Ja.
Tack. Kul att vara här.
Det blir dags att hugga tag i en lyssnarefråga i alla fall innan vi stänger butiken för den här gången. Och den kommer från Marie. Hon undrar så här: har ni några tips på hur man effektivt kommer tillbaka efter att ha slarvat med löppassen under de mörka, inte löpa roliga månader vi har bakom oss? Har hållit igång med styrketräning åt något löppass då och då, vilket uppenbarligen straffar sig. Benen känns så tunga nu, inget klipp i steget och flåset är hemskt. Har ni tips på hur passen bör se ut för att komma tillbaka så fort som möjligt? Tack för en superbra podd.
Ja, Marie, det där är ju säkert inte ensam om att känna just nu.
Det måste du märka hos dina kunder, va?
Ja, jo, men det är klart. Samtidigt så måste jag ju säga att jag har fler kunder som springer mycket mer året runt än vad jag hade för 5-6 år sedan. Men det är inte helt ovanligt, som Marie, att man går in i en liten mörkerbubbla och tränar lite annat. Och dessvärre är det ju så känslomässigt. Det behöver inte vara så att man har tappat all träning i kroppen, men har man inte sprungit på ett tag så är det, känns det ofta, precis som Marie beskriver, tungt. Inget klipp i steget, flåset inte där. Det jag kan glädja Marie till är väl att det går relativt snabbt att komma över den värsta pucken om du nu börjar springa med kontinuitet igen.
Och hur ska man göra då för att inte, jag tänker kroppen är inte helt van vid löpning då. Man kanske inte ska dra igång med värsta så här stentuffa intervallpasset det första man gör eller?
Nej, absolut inte. Man måste ju inse att du kan inte gå tillbaka till och titta att vad var jag i oktober när jag sprang senast med kontinuitet och då sprang jag 15 kilometer en gång i veckan och jag gjorde det och det och det. Och så ska man tillbaka där på 2 veckor utan du måste ju vänja dig tillbaka till löpning både ur skadesynpunkt och att ge kroppen den här chansen att träna sig tillbaka. Men jag lovar en sak och det är att har du hållit igång under vintern i alla fall och inte bara läget på sofflocket och har styrkan i kroppen så går det ändå snabbare än du kanske tror att komma in i någon sorts löpflyt. Men det handlar om att få kontinuitet nu. Hellre 3 kortare pass där man liksom inte spränger varken fart eller längdmässigt sina gränser utan bara får in löpningen igen. Då kommer du i alla fall över den värsta tröskeln inom ett par veckor.
Mm. Och jag skulle också, jag håller med dig helt, kanske att man också kan testa att ja, men om hon ger sig ut på en lugn distansrunda så kan hon ju till exempel spränga in i passet när hon kommer till en kanske lite lagom backe sådär att hon kan ta några vändor i den upp och ner bara för att liksom få lite liksom aktivera frånskjutet och jobba med det utan att det blir liksom ett regelrätt intervallpass.
Absolut.
Eller någon liksom lite lättare ruscher i slutet av passet eller någonting sånt för att liksom smyga in fart igen successivt. Så att, ja.
Jo, för det är såklart att så småningom är det ju det där att för att få det att lätta i benen så vill man få tillbaka löpsteget och farten. Då. Och det är inte så lätt när man känner att man inte har kondition och ork för det. Men det bästa som sagt, Petra, utan att du gör det för hårt mot sig själv, att man faktiskt smyger in de där fartökningar och pass i sina små pass. Och sen var lite schysst mot sig själv, att känner man att man släpar sig fram på runda, att ja, men, ta en kort gåpaus då, så att du liksom kommer tillbaka i värsta fall än att bara vara för hård mot dig själv, att man känner sig tung och dålig, utan nästan som en liten fartlek, fast man kanske inte springer något fort än. Så om det, man verkligen skulle känna att nu har jag helt flåset på topp här fast jag inte har sprungit fort och känner mig tung, att men ta en minut och gå och lugna ner pulsen lite och så kom igång med, försök ändå tänka bra hållning och allt det där som vi har varit inne på med löpteknik, att försöka jobba sig tillbaka på rätt sätt.
Jag tänkte också bara säga att det här du sa i början, Malin, var ju väldigt, väldigt bra. Det här med att man kan inte vara den man slutade, utan man får acceptera att det kommer vara lite uppförsperiod. Men Marie har ju en väldigt bra start här med att man har kört styrketräning, vilket ju ökar chansen att kunna komma tillbaka på ett bra sätt utan att skada sig, för att man har liksom en stark kropp. Och det är bra.
Precis, så det är alltid det där att hellre föra in kort löppass i början, för då blir det inte så där olidligt jobbigt heller att man ska tänka att man ska vara ute så himla länge bara för att komma tillbaka i form, utan men hellre oftare.
Exakt. Kanske ska köra en run streak.
Nej, det ska jag inte rekommendera.
Jag fick något meddelande här på Instagram att jag inte gillar runstreak. Och jag tror, det var lite grann för jag tror poddavsnittet vi hade där du och jag fick en fråga om just det här fenomenet runstreak, att man ska springa lite varje dag. Men egentligen
så, vi sågade det.
Ja, alltså, ja, det var ju min personliga åsikt, eller våra personliga åsikter som efterfrågades där. Så att, ja. Det kan säkert funka för många, men inte
ja, nej, jag säger inte att det inte funkar för folk, men jag skulle inte rekommendera det till någon, och jag tycker inte att nu ska vi inte prata om det, men jag tycker inte att det är det bästa sättet att ens träna på.
Nej. Man får tycka som man vill, helt enkelt. Det var allt från Evelöv och Månström idag. Och nu är du varmt välkommen in på vår Facebook-sida och vårt Instagram för att tycka och tänka om dagens avsnitt och gärna önska teman för framtida program. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldzyme och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.